Tack för att du lyssnar på den här podcasten om valet i USA 2024 med mig, Henrik Thorsson, och dubbeldoktor Klaus Stolpe. Vill du höra andra samtalsserier och vår serie om USAs alla presidenter så hittar du dem på totalmedia.com. Total med TH, totalmedia.com. Välkommen till podcasten om valet 24, ett specialavsnitt. Det här ska handla om sådana stater som sätter trender. De stater som röstar som hela landet gör. Och den här podcasten görs av mig, Henrik Thorsson, och Klaus Stolpe. Välkommen med.
Ja, tack så mycket.
Ja, det här med stater som röstar som hela landet och som sätter trender i andra stater. Vad handlar det om igen?
Man talar om bellwether states och det där weather så vet jag inte om det har med väder att göra, för att det stavas inte på det viset. Att bell är ju en klocka och det där weather så stavas W-E-T-H-R om någon är nyfiken. Men det där är ett urgammalt engelskt ord som syftar helt enkelt på en bagge som leder forsk. Kocken. Jag tror det är en kastrerad bagge dessutom, så han ska hålla sig någorlunda lugn. Alltså en sån här källa runt halsen och den där flocken följer det där ljudet. I det här fallet så hade jag en koppling till det här med att vissa stater, alltså den som vinner i vissa delstater i USA så tenderar att vinna valet annat sådär rent totalt sett också. Och jag menar, det finns ju som vi har kommenterat i varje avsnitt nästan att det är ju vissa delstater var samma parti vinner hela tiden och de är ganska många, men sen finns det de här vägvisarna och vad har det då med någonting att göra. Ifall man då vill så kan man ju följa med gallupparna i dem lite extra helt enkelt. Att det, vissa det, tidigare så var det av någon anledning, så brukar man säga i Sverige att som Ljungby röstar så röstar Sverige. Ljungby är det i Småland eller något sånt kanske.
Ja, alldeles riktigt. Ja,
men att på senare år så är det Karlstad och någon stad till som är det där tydligaste, ska vi kalla det lakmuspapper och sånt. Mm. Och om jag nu ser det från finsk horisont så jag har aldrig hört talas om att man ska ha fört en sån där diskussion i Finland. Så jag vet inte om det finns någon sån... ort. Jag antar att det inte finns. Jag tycker man ska stött på det i något skede eller hört om det via kollegor eller något annat. Men att nu är det ju då inte Finland och Sverige vi talar om, men att det är ju naturligt att ta den parallellen naturligtvis. Och nu så har det på senare år varit Michigan, Pennsylvania och Wisconsin som är de där bellwether states, och så blir det väl kanske i år med, för att det är väl de som nu räknas till de där, ska vi säga, mest avgörande, och det är ju i de delstaterna där opinionsmätningen har varit som jämnast egentligen, speciellt i Pennsylvania. Nu har ju Harris haft ett försprång i Wisconsin och Michigan, men att det är ju ganska små, men det skiljer några procent, så att det kan ju ändra.
De här tre som du nämner, det är alltså battleground states som är extra spännande. Så tre extra spännande battleground states, kan man säga.
Ja,
så?
Så är det ju. Alltså, kan vi säga, ser vi på valet i år så det är ju inte bara de där tre som är de där swing states, utan swing Georgia och Arizona och Nevada och kanske någon till.
Jo, just men, det.
Så där as we speak så är det ju i princip oavgjort i Georgia, Nevada och Pennsylvania, och sen i övrigt så har Harris och Trump ungefär lika många elektorsröster, så att det är de där Pennsylvania, Georgia och Nevada som har ögonen på sig för tillfället, detta sagt 2 månader före valet, men att, det är klart att om någon drar ifrån så där totalt sett så tenderar det ju att dra ifrån i de där delstaterna också naturligtvis. Men då kan man ju gå längre tillbaka om man vill grotta ner sig i det där. För att ser man det i ett längre perspektiv så då är det Ohio, Florida, New Mexico och just den Nevada som jag nämnde för en stund sedan, eller för någon sekund sedan, som det handlar om. För att om man går tillbaka till Det här låter nördigt förstås, men jag tycker ändå det är ganska, eller jag tycker att det är intressant, men det beror väl på att jag är nörd i sådana fall. Men alltså, om man ser från valet 1896 och framåt, så det är liksom 29 gånger av 32 så har den här slutliga vinnaren vunnit i Ohio. Det är ju ganska anmärkningsvärt.
Just
och,
det.
Och i och för sig, senaste undantaget var 2020, för att då vann Trump i Ohio, och det lär han nog göra nu med oavsett vem som vinner totalt, därför att, att Ohio så brukar alltid vara väldigt jämnt, men på senare tid så har det glidit över mer och mer till republikanerna.
Mm.
Och om vi nu, alltså om jag nu tillåter mig att orda, liksom ta några meningar här om Ohio, så det är ju en rätt intressant delstat på många sätt, eller på flera sätt i det här sammanhanget. Den är ju rätt stor, men liksom den gränsar i norr till Kanada och i söder till en gammal slavstat. Så att det fångar upp ett ganska stort område.
Mm.
Och, men mer väsentligt är väl då att, eller det är väl det ena ger väl det andra, att det är faktiskt ganska många presidenter som kommer just från Ohio, och det är knappast heller en slump, för att det kan ju hända att det gånger som man har vetat att det valet blir jämnt, så har man då lanserat någon från Ohio, för att det, ja, men de brukar vara, partierna brukar vara ganska jämnstarka där, men okej, nu var det ju det här med Bellwether States, och tvåa i det här avseendet, så Nevada var det ju otroligt jämnt för tillfället också, så att där kan det mycket väl vara så att Nevada blir tungan på vågen sen. Det är liksom, det, om jag nu tillåter mig att gå händelserna i förväg, men där är det så att den delstaten är ju av lite färskare datum, men från 1904 och framåt så är det så att alla gånger utom tre så har den som har vunnit totalt sett också i vunnit Nevada, helt enkelt.
Aha, okej.
Okay. Mm. Var mycket möjligt att det blir precis just så i år med, för att det är ju, jag behöver väl inte upprepa mig 100 gånger, men att det är en av de riktigt spännande delstaterna.
Det är valet till president, man tittar inte på valen, liksom lokala valen så att säga, och ser samma likhet där, utan det här är ju hur går presidentvalet i den staten jämfört med hela landet, eller hur?
Ja, så i det här sammanhanget är det så att troligen så kan man väl se samma trend även i andra val, men att det har jag inte kollat på överhuvudtaget, utan jag bara fokuserar på presidentvalet. Det är liksom tillräckligt rörande i alla fall.
Mm.
New Mexico kan man också nämna.
Aha, okay.
Den delstaten är trea i det här avseendet, för att sen där det också från 1912 och framåt, det vill säga då första gången New Mexico var med i ett val helt enkelt, och det blev delstat, så har vinnaren där vunnit alla gånger utom tre. Men det kan man ju också nämna i och för sig att New Mexico, liksom Nevada, så där var det så att Hillary Clinton vann i de delstaterna för 8 år sedan, men hon förlorade ju valet. Men sen kan man ju i och för sig säga att ja, men hon hade ju fler röster totalt, men för själva, så att så till vida höll det ju sträck i New Mexico och Nevada, men den detaljen saknar ju som vi vet betydelse. Då kan jag ju säga att om det är jättejämnt i Nevada, så kan lägga till då att Harris leder i New Mexico, alltså inte jätteöverlägset, men ändå, ska vi säga, tillräckligt klart, så att jag väl kan tänka mig att hon tar hem den delstaten oavsett hur det går i valet totalt sett.
Just det, okej. Okay.
Så att, för att jag menar, det kan ju vara hur jämnt som helst, även om man hittar de där mönstren, för att vi kan ta ett annat exempel här då med Florida, var republikanerna ju har vunnit de här senaste valen. Men det brukar också vara rätt jämnt, och ser man det historiskt så är också det en ganska sån här träffsäker delstat, att om man räknar från 1928 och framåt så är det tre missar där. Senast 2020 faktiskt, för att då vann ju Trump i Florida men förlorade totalt sett.
Ja, just det, okej.
Okay. Så att, och nu låter det, nu kommer folk tro att vi tänker gå igenom varje delstat här. Det ska vi inte, för att de flesta så är verkligen inga Bellwether States. Men Florida kan man ju kommentera lite också med avseende på det här årets val eller vilka val som helst eller hur det ser ut nu för tiden. För att det är ju då den sydligaste av alla sydstater nere i det sydöstra hörnet, och det är ju bara ut till Key West, så det mer, känns det som mer Karibien än USA. Men den skiljer ju sig från då, alltså de flesta delstater där dominerar republikanerna, Georgia och någon till är väl undantag. Men det är så att den där politiska kartan blir väldigt blandad, för dels så finns det många spansktalande, ofta med kubansk bakgrund, men inte alltid, det vill säga sådana som har flytt dit på livsfarliga båtar eller luftmadrassar eller något annat. Men sen är det ju också det att det är en ganska stor inflyttning från norr. Dels pensionärer kanske som vill uppleva lite sol och värme, men också sådana som nu flyttar till det här ganska snabbt växande städerna. Att Florida växer ju helt enkelt. Känns som att de får mer, fler och fler elektorsröster hela tiden. Men att den där politiska kartan blir ju mer blandad då än i någon sån här Alabama eller South Carolina eller något sånt. Det bara är mer statiskt, om vi säger så. Men i och för sig är Bellwether State eller inte, men att här lutar det mot Trump. Oavsett hur det går totalt, för att det, men det här är inte så att han nu skulle vara sådär jätteöverlägsen. Vill ni veta något mer om Florida? Det ser väldigt trevligt ut på TV, men det finns liksom onödigt mycket djur där som vill ta livet av en.
det var en
tidigare kollega till mig som hade liksom några sådana planer eller liksom fantasier, drömmar om att bo i Florida under pensionärstillvaro, men hade varit dit och kolla och konstaterat att det var just de för många som vill ta livet av. Men det här senaste inslaget är en sån här mysig grej som är burmesisk pyton. Alltså, den här smittade, man kan ju fråga sig hur den har kommit dit från Burma, men det handlar om en gravid burmesisk pytonorm som smet från en djurpark.
Och okay.
Det där är femte största ormen i världen. Jag sitter på ett naturprogram i TV, men det problemet är att det är en invasiv art, för att klimatet i Florida visar sig vara väldigt lämpligt för en sån där. Och jag såg då en snutt var en sån där slåss med en alligator, och den där alligatorn hade inte riktigt mycket chanser där. Inte.
Oj, jösses.
Bara så ni vet, men ormar eller ej, så Trump lär vinna i Florida. Han bor där, man brukar vinna i sin hemstad. Det konstigt skulle det väl vara.
Men de här, det verkar ju som, även om du har statistik då från säg 1900s början ungefär där kring, som visar ett tydligt tecken, så vi vet ju dels att det har varit väldigt, ja men partierna har varit väldigt isär de sista åren, och det har varit liksom starka åsikter hit och dit, och sen dessutom hela den nya ekonomin har ju gjort omflyttning ganska omfattande och satsning på nya städer. Så att, kan man tänka sig att det som vi ser här, förändringar sedan 2016-2020 med Bellwether States, är liksom så det är, att det håller på helt röras om, att du måste kolla nu vilka är Bellwether States just vid det här valet och nästa val och så att det är inte samma.
Jo, alltså det rör ju på sig hela tiden, och alltså inte bara nu men också tidigare. Om man tittar på ett gammalt val, så ser man ju att det kan vara vissa delstater som tidigare hade rätt få elektorsröster, och nu har de jättemånga.
Just det.
Kalifornien är överlägset största delstaten i dagens läge, men det har de ju inte alltid varit. Tidigare var det då New York som var störst och så vidare, och just det här med Florida är ju en delstat som växer hela tiden. Texas likadant. Därför kommer väl också en flyttningsrörelse liksom från Kalifornien till Texas, vad jag har förstått, att i någon mån att Kalifornien så växer inte som på samma sätt längre. Och så att det är det här an. Så att de flyttningsrörelserna går ju i vågor, men det tar ju inte bort något av det som du säger med modern tid, för att det att därför kan man ju inte heller stirra sig allt för blind på de här Bellwether States, eller självfallet inte, men jag tycker det är ganska lustigt i alla fall.
Jo, verkligen intressant, ja.
Men att om vi nu kollar på det här med modern tid och vad som nu är modern tid, så kan vi ju tänka oss, jag tog nog som exempel här, där jag kollar genom statistiken, från 1980 och framåt, så då är det Ohio och Nevada som oftast tenderar att fungera som den här baggen med källan. Mm. För att där det var det liksom 10 gånger av 11 den som vinner i det båda. Men som jag redan sa, Nevada är jättejämnt, men Ohio så tror jag ju nog att det blir Trump som får elektorsröstarna oberoende vem som vinner totalt.
Just det, okej. Okay. Mm.
Börjar man grotta ner sig i sånt här så kan man ju hitta vad som helst strängt taget. Men att sen kan man ju också kolla en sån här grej som jag inte har känt till eller inte brytt mig i, och inte vet jag om det är intressant heller, men att man kan ju också liksom strunta vem som har vunnit i vilken delstat, men att man ser på hur röstarna fördelar sig jämfört med valet i stort, och där är det så att så är det ju, så har det, då är Ohio på första plats också. Aha, härifrån. Okay. För att det liksom, det brukar inte kasta med liksom mer än 2 procentenheter sådär överlag och i snitt, alltså valet i Ohio jämfört med totalt. Nu kan det ju i och för sig vara så att säg nog att Harris vinner och Trump vinner med 4%, så då är det ju en större skillnad än normalt, men att det, så där historiskt sett. Och sen New Mexico är det här på andra plats i det avseende. Och sen följer några delstater som vi väl inte alls har varit inne på, alltså det är Illinois, Missouri och Delaware, alltså att det brukar bli resultat som sett i fördelningen av röstar mellan demokraternas och republikanernas kandidat, som brukar liksom bara kasta på typ en 4% i genomsnitt i de där delstaterna. Och jag vet inte om folk då upplever det som mycket eller lite, men att jag tycker det låter väldigt lite helt enkelt. Jag menar, det är en sak om det sker i ett eller två val, men om det är gång på gång på gång på gång.
Ja, men de är ändå inte såna här intressanta battlegrounds.
Nej, precis. Och det är ju det som är lite konstigt. Men det att Illinois är förresten, det är där Chicago ligger, och St. Louis är kändaste stället i Missouri, ifall det nu är någon som skulle råkar undra över det, och Delaware är ju en väldigt liten delstat, så där finns ju inga kända städer, men
Bidens hemstad.
Ja, och sen eftersom du är från Sverige, så en sak som kan vara intressant för dig är ju att i den här, alltså största stan i Delaware, att den har 70 000 invånare, men jag tror att det är största är Wilmington, och det var där som den där kolonin Nya Sverige,
eller New Sweden, ja.
Ja, New Sweden då. Så att den där staden Wilmingtons flagga, så det är helt enkelt, de har en svensk flagga. De har ett sigill på mitten, liksom stadens symbol, men att den ser lite lustig ut, men att det finns faktiskt en förklaring till att det är svenska flaggan som syns där.
Ja. No, men tillbaka till Bellwether States, så vilka ska man då, för att repetera nu, tänka sig är Bellwether States idag och kan vara det idag? Vilka är det då?
Ska vi säga så här, talar vi om vilka som är det idag, så då kommer vi in på det här med det som vi egentligen kallar för swing states, för att men att det är ju då de här, ja, vad ska jag börja, Michigan, Pennsylvania och Wisconsin tillsammans med Nevada.
Ja. Och vi vet ju inte, men vi tror det. För
ja, nej, vi vet ju ingenting, och en sak som jag tänkt att man borde kanske påtala någon gång, att då jag sitter och hänvisar till några Gallup-siffror, så då kan ju den som lyssnar på oss tro att jag liksom ta det där som dagsens sanning, att det är ju liksom riktgivande vartåt lutar det, men att okej, det är ju helt säker på att i minst 40 delstater så kommer man ju redan nu kunna säga vem som vinner, men att sen har de där övriga, så att 1-3 så kan det vara någon som går och klantar till det riktigt ordentligt, och sen börjar stödet svikta, och det dyker upp någon skandal av något slag. Man brukar tala om October surprises, det vill säga att valet är ju alltid då där riktigt i början, första dagarna i november, och i oktober kan det då dyka upp någon märkliga saker om att någon Hillary Clinton har använt någon server för sina e-mail som inte har varit pålitlig, och så blir hon skandaliserad av det då, och sen kan det vara någon, liksom någonting annat.
Men alltså, det här att det är så väldigt jämnt på något sätt nu, det ställer också det här med Bellwether Estate lite på ända, eftersom det kan vara lite plötsliga händelser som gör att det åker upp och ner, och då plötsligt så, ja, jag menar, är det så att när det är mera skillnad så stämmer det här Bellwether Estate bättre?
Ja, nej, så är det ju nog säkert, och sedan är ju det, just som du var inne på, att på vissa ställen så blir ju något parti starkare efterhand. Vi har nämnt Ohio och Florida här som är ett bra exempel, så att även om det skulle vara så att Harris vinner, så kommer ändå Trump att vinna i Florida och Ohio, det kan vi väl gissa i alla fall, och då liksom blir det minus i statistiken för de båda delstaterna, om man fortsättningsvis ska tala om Bellwether State. Så att jo, det är ju, igen, vi talar om trender, men trender och absolut sanning är ju inte riktigt samma sak, helt enkelt.
Du har lyssnat på podcasten Mr. President, och du kan hitta fler avsnitt och andra samtalsprogram på sidan totalmedia.com. Vill du läsa Klaus Stolpes böcker om USA och presidenter, så hittar du dem på sidan boklund.fi.